With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Välkomna till Glappet. Jag heter Fredrik.
Jag heter Matilda.
Och det här är ju, som jag har sagt några gånger nu, programmet för oss föräldrar som känner att vi behöver lite mera koll på våra barns tillvaro.
Exakt. Så är det ju faktiskt.
Har du spelat kortspelet Löjliga familjen?
Ja, det har jag. Älskar det.
Just det.
Jag köpte ett kortspel från en bokmässor sedan som heter så här Bajsfamiljen. Eller så här Äckliga familjen, förlåt. Okay. Äckliga familjen heter den.
Ja.
Där man är så här familjen Blöja och familjen Bajs och familjen Kisskorv och sånt. Mina barn tycker det är svinkul.
Jag förstår. Ja. Och kanske att det kommer ett nytt kortspel efter det här programmet. Mm. För vi ska prata om den bråkiga familjen.
Ja, det ska vi göra.
Ja. Vad menar vi med det?
Alltså, jag tänker att vi menar att så som vi alla har det. Jag tänker att de flesta av oss, tänker jag i alla fall, lever i familjer där det förekommer bråk mellan barn eller mellan vuxna eller mellan barn och vuxna eller så. Mm. Vi har ju haft ett program i första avsnittet eller första säsongen där vi pratade om bråk. Dra åt helvete pratade vi om då.
Just det.
Och idag tänker jag att vi ska gå in lite mer i så här, hur ska man tänka då?
Ja.
När det blir bråk, och finns det tips och varför? Och,
jag tänker att alla familjer jag ser utifrån, du vet, med de här kikaren, så här, de bråkar aldrig.
Då har du aldrig varit hemma i vår familj.
Okej. Men vi har tagit hit en gäst.
Ja, men verkligen gjort.
Eller hur?
Mm. Martin Forster.
Mm.
Varmt välkommen hit.
Välkommen hit.
Tackar.
Du är psykolog.
Ja.
Och du är författare.
Mm.
Och du har skrivit boken 5 gånger mer kärlek.
Det stämmer.
Mm.
Men då måste man börja med en sån här fråga så här. Bråkar vi mer nu än för 100 år sedan?
Jag tror det. Jag tror till exempel att mobiler och sånt gör att man kan bli distraherad. Jo, jag tror att vi bråkar mer idag än för 100 år sedan. Jag har inga som helst belägg för det. Men det intrycket, och det räcker och sträcker sig kanske 20 år tillbaka i tiden. Om man kollar på hur livet var organiserat runt familjen då, yrkesliv och fritid och så kan man ju se att familjer idag lever ju under betydligt mycket mer press.
Mm.
Det är ett tajtare schema helt enkelt.
Hur märker du det här i ditt värv, höll jag på att säga?
Ja, till exempel märker jag det att när jag träffar en familj eller föräldrar och jag ska försöka hjälpa dem med konflikter, så är det väldigt ofta som man ser att stress är en faktor. Att ofta uppstår konflikterna just när det är som stressigast eller i perioder när det är stressigt. Och det första jag ofta behöver göra är att det är ingen idé att vi börjar prata om hur ni ska kommunicera när ni har en konflikt, utan vi får backa bandet och se hur kan vi frigöra mer tid överhuvudtaget. Lite mer luft i schemat.
Mm. Är bråk bra?
Ja, det fyller absolut en funktion. Och om det är bråk som inte börjar bli onda cirklar och upprepas liksom enligt något mönster, så kan det absolut vara bra.
Just det, och det är då utifrån att det lyfts på lock och...
Lyfts på lock, så absolut. Ja. Så är det ju generellt. Sen så är det så här, en del kan ju tänka då att om det inte är bråk så är det dåligt, så behöver det inte vara. Det finns liksom, jag har nästan inte träffat dem, men det finns ju en annan familj som bråkar ganska lite. Mm. Det behöver inte betyda att de är konflikträdda och går och knyter näven i fickan och sådär. Utan det kan också vara så för att man har haft en jäkla tur med dels medfödda temperament i familjen som ju går i arv till barnen och sådär, som gör att det blir lite lugnare. Men också att det, man råkar matcha varandra i familjen. Så att man är bra på att svara på varandras behov och så. Så att det är helt enkelt, det är orättvist. Det är ett litet lotteri. I en del familjer blir det mer bråk på grund av personligheterna som ingår i mixen.
Man blir ju genast nyfiken då, tänker jag. Är det ett kriterie som man bör ta i beaktande när man väljer partner?
Ja, det kan det ju vara. Sen är det ju så här att bråk, fritt från bråk är ju inte lika med livskvalitet, och mycket bråk är inte lika med ett dåligt liv, utan det beror helt och hållet på konsekvenserna av den här bråken. Mm. Alltså, och såklart lite grann hur ofta och hur mycket och sådär. Men i en del familjer så bråkar man dagligen, men däremellan en minut senare så är alla glada och skrattar igen.
Just det.
Och då har ju det bråket kanske inte så stora konsekvenser för relationerna eller familjelivet sådär. Men det är ändå så att om vi tar det i allmänhet, så tycker de flesta att det är jobbigt med bråk. Mm. När det blir för mycket i alla fall. Mm. Och det är de föräldrar som kommer till mig, de kommer ju ofta med det bekymret. Vi bråkar för mycket och det påverkar relationerna negativt. För i regel är det ändå så att det gör det.
För det var min fråga som jag tänkte, så här, när blir bråk destruktivt? Alltså som du säger, så här, ett visst mått av bråk är rimligt och normalt och naturligt och så. Mm. Men vad är det liksom, finns det några så här tecken man ska hålla utkik efter? Att, känner vi så här eller upplever vi det här? Men då känns det inte riktigt rimligt liksom.
Jag tycker just den fråga jag brukar ställa är ju hur lång tid tar det efter bråken innan ni kan liksom vara som vanligt igen eller bli sams och så. Mm.
Innan man säger hej, när man
liksom kommer ur den här stela, korta rösten som man kan få som förälder. Mm,
känner jag inte alls.
Nej, men för det är det. Det är ju en sak som är viktig att titta på. Om det blir liksom långvariga konsekvenser. Det andra är ju om man märker helt enkelt att relationerna tar stryk. Att man känner att jag... Om vi säger mellan föräldrar är väl det tydligaste. Jag tycker inte lika mycket om min partner längre. Mm. Jag känner att jag börjar tappa de här känslorna. Varför är vi tillsammans?
Just det.
Och då tänker du just på vuxenrelationer. Om en vuxenrelation tar stryk. Mm.
Men det, samma sak gäller egentligen barn. Mm. Alltså, de allra flesta föräldrar tänker ju aldrig så. Jag tror att känslor börjar försvinna. Det är kanske dags att bryta här. Utan man har ju någon slags grund.
Det tänker man ju faktiskt.
Det kan man också tänka. Man kan tänka det, men sen
försöker säger man inte kanske.
Nej, man säger det. Nej, men det är såklart så att det är en levande relation också mellan föräldrar och barn. Mm. Som ser olika ut till varje barn i familjen. Och där det är någonting som man också måste vårda. Det är inte givet av naturen. Och det blir ju ganska tydligt sen när barnen blir vuxna. Mm. Jag menar, det är ju många som upplever att man kanske inte längre har så mycket relation till sina föräldrar när man är vuxen.
Just det.
Så. Mm.
Och i början, om vi pratar vuxna till att börja med. När man träffas bråkar man inte jättemycket.
Nej.
Utan det kommer smygande. Sån här,
ja, men jag har ju alltid bråkat jättemycket.
Men från första dagen. Från första dag.
Ja, men jag är ju, alltså, ja. Nej, men jag är ju ganska så här rak i min... Alltså, jag kanske inte skulle bråka på första dejten, men jag är ganska så här... Jaha, tycker du så? Nej. Okay. Jag har blivit snällare med åren. Jag är en bättre version av mig själv nu vid liksom 37,5 års ålder än jag var kanske när jag träffade min man. Men jag tror att Henrik skulle säga att vi har bråkat ganska från start.
Ja, det tror
jag.
Just det.
Men vi har ju säkert undantag. Ja.
Det kanske ni är ett undantag, jag vet inte. Men sen kommer ju i alla fall när den här förälskelsefasen är över och allt är så härligt och man gillar samma filmer och tills att man plötsligt inte gör det.
Mm.
Och då händer någonting där i relationen som är liksom ett vägskäl.
Mm.
Hur går den mekanismen till, så att säga?
Ja, alltså Om vi pratar om förälskelse så är det ju ett speciellt tillstånd där man tenderar att vara lite knäpp faktiskt. Mm. På ett så sätt att man inte tänker klart och man ser inte klart, man hör inte klart, utan man selekterar och ser till exempel då bara de underbara sidorna hos sin nya partner. Och det gör ju att då blir det inte så mycket irritationsmoment. Man sorterar bort allt det här som kanske är potentiellt dåligt. Så det är väl en förklaring, möjligtvis, själva förälskelsefasen. Men sen så är det ju också en annan sak som kommer in där. Så att det är väl många som upplevt att även en bit in i relationen så kanske det har funkat bra. Sen händer någonting i livet. Mm. Det typiska är ju att man får barn.
Just.
Och då plötsligt så blir det en helt annan konfliktnivå mellan föräldrarna.
Just det. Och varför blir det så? Det borde väl vara nästan tvärtom om man tänker rent logiskt.
Ja, det kan ju vara tvärtom också. Men ofta så uppstår ju mycket konflikter då, bara för att det blir en ökad belastning. Mm. Tillbaka till det. Med stress och belastning. Och en massa också så att det blir ju ett område där man har ett uppenbart delat ansvar. Man måste fatta gemensamma beslut. Man måste komma överens. Och det kan ju hända att man innan barnen levde ganska parallella liv på ett enkelt och trevligt sätt.
Just det. Därför jag såg ett YouTube-klipp med dig när du höll ett föredrag. Mm. Och då inledde du det föredraget med att säga att barn mår sämre idag än för ett antal år sedan.
Mm.
Jag kommer inte ihåg hur länge sedan det var.
Men ja, just det.
Och det har då med den här inledningen som du hade att göra med stressen och det livet vi lever nu. Hur pass mycket sämre mår barn idag?
Då är det så här att barn mår egentligen inte sämre. Utan det är väl ungdomar och framförallt tjejer. Om man tittar globalt så finns den här utvecklingen över hela världen. Att tonårstjejer mår sämre. I Sverige är det både tonårskillar och tjejer. Men om man säger barn under 12, de mår ungefär lika bra som de alltid har gjort. Så det är någonting som händer i tonåren där. Och man vet inte riktigt varför. Man har inte kopplat det så tydligt till mer stress inom familjer. Men där det finns en tydlig koppling, det är väl framtidsutsikter. Att framtidsutsikterna för en tonåring idag ser helt annorlunda ut än på 80-talet. Just då det. Kunde man gå ut nyan och få ett jobb. Mm. Och så ser det inte ut idag.
Och det här då, kan det ligga till grund för ökad risk för destruktiva bråk?
Det tror jag absolut att det kan göra. Det som man i och för sig mest har sett är väl att ungdomar, tonåringar mår dåligt på så sätt att de vänder känslorna mer inåt. Så det är inte det här utagerandet som har ökat så mycket. Exempelvis så har ju kriminaliteten hos ungdomar, det är en extrem form av utagerande då, minskat senare år. Så att det är väl mer det att ungdomar idag är mer stressade, deppigare och mer ångestfyllda.
För jag tänker om vi går tillbaka lite till så här bråken i familjen som du var inne på nu, Fredrik. Vad ska man göra då? Alltså finns det sätt att komma ur det? Om man upplever att det ändå är bråk som tar lång tid, man går omkring och surar hemma på varandra, man kommer liksom aldrig ur innan nästa bråk börjar. Mm. Finns det något hopp här?
Absolut, det gör det.
Och
det
tack!
Nej, men det gör det verkligen. Och dels så, en del behöver ju jobba mycket i parrelationen då kanske. Det kan, för vissa familjer så kan det vara där knuten ligger. Men om vi tar konflikter mellan föräldrar och barn eller ungdomar, då är ju den kanske viktigaste saken som man alltid börjar med, som jag börjar med som psykolog, är ju att försöka skapa mer bra möten. Mm. Möjlighet för fler bra möten. Och det kanske man inte alls är sugen på när man har haft en massa konflikter. Men det är just det som man måste försöka bryta och vända. Så att man måste tvinga sig ut på någon aktivitet, ut i skogen, eller behöver inte vara något så präktigt som att gå en skogspromenad. Det kan vara vad som helst. Man kan titta på TV tillsammans, man kan göra vad som helst. Men bara man gör någonting tillsammans där ingen har någon direkt agenda att lösa ett problem eller en konflikt eller så. Yeah. Utan jag som förälder, det är framförallt föräldern som får ta det ansvaret, att jag ska bara gå in i det här och mitt enda mål, det ska vara att nu tillbringa lite tid tillsammans med mitt barn.
Och då är det inga telefoner, hör jag dig säga, undermedvetet kanske? Inga det, liksom störningsmoment?
Nej, eller? Framförallt från förälderns sida, exakt. Så att man måste avsätta tid. Och då, som jag nämnde innan, då, så kanske man behöver röja lite i livspusslet först då. Om man ska få den tiden. Det här brukar vara en bra grund, sen räcker inte det många gånger. Men det är en nödvändig grund, skulle jag vilja säga. Och jag tror att alla kan känna igen det här. Lättare att känna igen det egentligen med, i vuxenrelationer. Om man tänker på hur det är med ens partner eller med kollegor, chefer på jobbet och sådär. Om man, låt oss säga, haft ett jobbigt möte eller ett jobbigt samtal och sen gör partnern, kompisen, chefen någonting som stör lite, då är tendensen att hugga på det oändligt mycket större. Om man har det där jobbiga mötet i bagaget. Har man haft en trevlig lunch och så gör personen det här, då är ju risken mycket mindre att man ska gå igång på det. Chansen är större att man ska kunna liksom ha lite överseende, skoja om det och så vidare.
Jag tycker också att det är en härlig grej i din bok. Du har ju det som ett så här tankeexperiment. Vad skulle chefen gjort? Visst heter det så?
Ja, just det.
Ja, det tycker jag också är en fantastisk lek. Jag har gjort den några gånger själv. När jag liksom verkligen så här flippat ut med mina barn och blivit skitarg. Liksom. Och just som du säger, sen räcker det att de kommer ut i köket och säger mamma, jag vill ha någonting. Och så bara pang, så är man där igen. Liksom. Som Sveriges sämsta morsa typ. Och då, och du just försöker tänka på det så här, om det här var mina medarbetare.
Just det.
Hur hade jag liksom, hur hade jag gjort då? Ja, men då hade jag haft överseende och då hade jag tagit ett djupt andetag. Och då hade jag liksom, okej. Okay, alltså så här. Jag tyckte det var jättekul, alltså bra, ja, det är bra så pedagogiskt. Ja, faktiskt.
Men om man nu har en sån sånt bagage som du nämner och det är inte alls blir så att man kan ta det där som kommer ut och man försöker skoja till det, utan men hur blir man av med det då?
Ja, i stunden kan det vara svårt, för bagaget sitter där. Det är ju liksom känslor, irritation lagrat i kroppen nästan, kan det ju kännas som. Så att i de stunderna så är det ju bra att man börjar bli uppmärksam på det själv. Att jag känner igen det här, just det, nu är jag på väg in i den här känslan igen. Och då har någon slags alternativ plan. Jag vet att när jag börjar känna så här, då är det lika bra att jag går ut och börjar sortera soporna. Eller gör någonting annat, kommer bort från situationen.
Jag gick hos en terapeut en gång. Som sa tvärtom.
Hur då?
Ja, men, att man måste ventilera sina känslor där och då. Men det här låter som, det kanske är olika skolor.
Eller? Kanske olika skolor. Det finns den föreställningen.
Jag kan säga att det fungerar inte.
Nej, nej, men det brukar vara svårt i min erfarenhet. Sen så kan det ju, man får prova.
Jag är typ känslor här.
Ja. Nej, men man kan säga så här. Den föreställningen är ju ganska vanlig. Att man är som en tryckkokare. Om man har lagrat upp aggressioner och ilska så måste man få det ur sig. Det kanske var en sån tanke.
Ja, det kanske var. Ja. Gå på boxbollen och sånt.
Ja, för det har man väl liksom i alla fall på senare år när man har tittat på det i forskning och så, frångått lite grann. Att det verkar inte leda till den här releasen. Så. Man kan uppleva det så. Så att säga. Ibland kan ju ett bråk, efter ett bråk kan det kännas att man är lite snällare mot varandra. Man har fått det ur sig. Så. Men ofta så kan det där vara en ganska lömsk dynamik i det. För att man bråkar, säger taskiga saker, får dåligt samvete, blir gullig, vill få bekräftelse på att livet ändå är bra, att vi ändå tycker om varandra. Och sen så har man egentligen inte löst någonting i grunden, utan man håller det där dåliga samvetet, håller tillbaka sen ett tag och man vill få den där bekräftelsen och sen ser man på det igen.
Så man måste vara lite mer taktisk.
Man måste vara lite mer taktisk kanske. Nu knäpper jag med fingrarna ibland.
Det går bra.
Det går bra. Ja, jag vill bara förklara för lyssnarna då, vad det är som smäller till.
Men jag tänker jag måste tillbaka till listan här nu. Alltså om man har det jävligt bråkigt, då provar man att skapa lite möten. Att umgås liksom. Och så försöker man bli uppmärksam på sina känslor när det kan hända att man håller på att koka över.
Ja.
Har vi några fler sådana här liksom, tips kring för att så här, låsa upp de här bråkknutarna i familjerna?
Alltså ett tips, och det gäller kanske då när man har lite äldre barn, tonåringar, är ju att det är väldigt bra att inse att de håller på att bli vuxna. Och att komma ihåg att jag måste släppa kontrollen på en del saker. Jag kan inte ha samma koll eller insyn kanske som när de var små. Och jag måste ge dem det förtroendet Och när det uppstår problem eller diskussioner om hur vi ska göra här hemma, exempelvis när man ska komma hem på kvällar och sånt, då är det väldigt bra om man tar den diskussionen gemensamt. Och då menar jag verkligt gemensamt. Man sätter sig ner vid ett bord som jämlika parter och lägger problemen på bordet. Hur ska vi göra med det här så att de känner sig delaktiga? Därmed är det inte sagt att man då ska släppa föräldraransvaret och låta dem bestämma. Nej. Men de måste bli mer delaktiga. Mm. Det brukar också vara en sån här viktig grund, eller tvärtom då, ibland en låsning i familjer där man känner att man kommer inte vidare för att föräldrarna har inte släppt taget alls.
Och det är omvänt, alltså alla måste vara delaktiga på något vis.
Ja, precis.
För annars så tänker jag att det lätt kan hamna i det här begreppet curling, föräldrar.
Absolut. Det är ju så. Och det här är väl då, tycker jag, mellantinget. För det finns ju två lägen då. Antingen så curlar man och släpper allt. I curling går väl också att man servar maximalt. Mm. Eller så är man superauktoritär och säger jag bestämmer. Och mellanläget här, det är ju det all forskning visar om föräldraskap är det som är bäst för barns utveckling, för relationer och så vidare. Det vill säga att man resonerar och försöker komma fram till en kompromiss där man som förälder hela tiden fortfarande har ansvaret och kan säga, ja men vi diskuterar inom de här ramarna. Mm. Det liksom finns en yttre gräns här.
Jag förstår. Och det här samtidigt, det här är ju, låter ju också så här common sense.
Absolut.
Att det är mycket bättre att samtala liksom. Det, naturligtvis.
Ja. Fast det är ju snabbare att vara auktoritär.
Ja, ja, ja.
Alltså om jag går till mig själv så är det ju så här, det är lättare att bara säga, ta på dig skorna. Mm. Än att säga, okej, varför ska vi ha skorna på och dra bilen? Alltså de här liksom oändliga diskussionerna man kan
varje
ha.
Varje morgon.
Exakt. Ja, du måste ha lekbyxorna på dig idag igen. Alltså den här diskussionen har jag med min dotter varje morgon. Nu har jag kommit på ett jävligt bra sätt att komma undan det. Då säger jag så här, hon hatar med en jeans. Så jag bara, ja men om du har jeans på dig så behöver du inte ha dem. Känner mig så jävla intelligent. När hon varje morgon bara, okej, jag tar lekbyxorna. Och sen är det klart.
Jag blir helt förstummad över att du svarade på frågan trots att jag inte hade ställt den. Men
jag gör ju alltid det.
Men det är ju ändå så här att dialog i alla relationer är naturligtvis bra, såklart. Mm. Du säger inte emot.
Nej,
det.
Nej, absolut inte.
Men varför är det då så svårt?
Bland annat det vi hörde här exemplet. Tror jag. För att det är ju, kräver ju tålamod ofta. Det går snabbare att bara bestämma själv. Plus att det kan ofta vara så att om man har haft en period av konflikter och kanske inte haft så mycket möten av positivt slag, då är man ofta inte så sugen på att bjuda in till såna här samtal eller bjuda till. Utan det finns en massa motiv som handlar om att man vill ge igen och straffa lite och vara kort och då får du ta ansvar för det där själv och så vidare. Så att det är därför man behöver ofta göra flera saker samtidigt för att komma till rätta med i alla fall svårare liksom, konflikter i familjer och då får man försöka att ha lite bra stunder tillsammans, passa på då när man är på hyfsat humör och ta de här dialogerna då, samtalen då. Att ta dem när det är en konflikt är i princip omöjligt.
Mm. Och för att det är ju nästan alltid då som det kommer till ytan också.
Ja, det är det ju. Och det är därför man också kan dra slutsatsen felaktigt att det hjälper inte att prata. Vi har pratat om det här 100 gånger.
Mm. Ja, fel tidpunkt.
Fel tidpunkt, precis. Och sen så är det samtidigt är det ju lite frustrerande då, som många föräldrar kan uppleva att om man då har de här lugnare, resonerande samtalen, kommer överens om hur man ska göra och sen blir det ändå inte så. Då känner man sig sviken och verkligen osugen på att fortsätta den typen av dialog. Så att bakom allt det här ligger någon slags också insikt som förälder om att föräldraskapet är inte en naturvetenskap i den bemärkelsen att man kan förutse vad som händer, utan det krävs tålamod.
Jag förstår.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Jag tänker att jag skulle glida över också i så här syskonbråk. Mm. Bråk med syskon. Jag vet att jag såg det, tror jag, på om det var Nyhetsmorgon. Mm. Någon gång när du pratade just om så här syskonbråk och hur ska man förhålla sig till barn och syskon som bråkar. Liksom. Och så tror jag ditt första råd var så här, ja, men låt dem lösa det själva.
Mm.
Så här, gå inte in och håll på och fippla. Liksom.
Just det.
Och jag tänkte så här, smart. Mm. Smart. Jag tänkte, kommer spara mig så mycket energi. Eller hur? Ja. Men alltså, det är ju inte så enkelt.
Nej, och där får jag nog lov att revidera mig själv också.
Nej, det kan vara min tolkning här. Alltså, det behöver inte vara det du sa.
Jo, jag tror det. För jag vet att jag har sagt sånt. Och sen har jag insett när jag liksom har fördjupat mig ännu mer i det. Och senare forskning. För tidigare så sa man alltid så här. Det är bra att liksom släppa små konflikter och låta dem sköta det själva. Mm. För annars så kommer man in som förälder och liksom blir en del av konflikten och så.
Mm.
Men sen visar det sig när man då har studerat hur syskon bråkar, om de får sköta det själva. Mm. Så tror jag i 9 fall av 10 så är det den starkare eller större som vinner. Och så bara kör över liksom lillbrorsan. Eller
det här kan jag helt skriva under på. Mm.
Ja.
Mitt äldsta barn är alltid så här, okej, okay, nu gör vi inte så här mer.
Nej, precis. Så det är liksom ingen lärorik så här erfarenhet för barnen direkt. Så att därför så har jag nu gått över till att säga att lägg dig i.
Åh, gud vad skönt. Ja. Eller det var jobbigt det där.
Ja, precis. Okay. Mm. Nej, men att man som förälder, om man lägger sig i, så menar att man ska finnas där och vara ett stöd i den här konfliktlösningen. Man ska inte ta över den, för det är väl det man ofta gör också, apropå att ta en genväg.
Mm. Domaren.
Att man blir domare. Man säger så här, men ge tillbaka den där nu. Det var hans, eller så. Det är ju absolut lättast att göra så, snabbast, och man blir också kanske sugen på att tillrättavisa det här barnet som
var lite dumt.
Lite dumt. Mm. Så att där gäller det att bromsa lite.
Mm. Och hur gör man då?
Om ni två bråkar nu då, så skulle jag säga, vänta, stopp, vad händer här? Ja. Vänta,
just det.
Berätta, vad var det som hände? Så får du berätta först.
Ja. Hon bara avbryter hela tiden.
Hon bara avbryter,
säger jag då.
Fyra gånger pratar lite.
Känner du att hon gjorde det nu? Att hon avbryter?
Ja.
Vad tyckte du? Vad hände? Vad tycker du? Vad var det som hände?
Men han pratade så mycket som vanligt. Jag var tvungen att avbryta.
Du kände dig tvungen att avbryta?
Ja, han fick inte sagt vad jag skulle säga.
Men du tycker också att du tyckte att du avbröt?
Ja, det tyckte jag.
Det tyckte du. Men samtidigt så pratade han jättemycket.
Exakt.
Okej, hur ska vi kunna lösa det här då?
Jag pratar mindre.
Du pratar mindre, jättebra. Ja,
varsågod.
Tack så mycket.
Ta över.
Ja. Så det här breaket är viktiga. Och att båda får göra sig hörda, och att man som förälder då inte värderar det, utan bara klargör och visar att man förstår.
Mm.
Och om någon är ledsen så tröstar man den. Och så där.
Och låta barnen få syn på vad det handlar om.
Exakt.
Jag tänker, kan man liksom vetenskapligt belägga att man får pay-off på det här?
Ja, det finns 2 studier i alla fall, där man har prövat just den här modellen. Då har föräldrar fått lära sig att göra så här.
Mm.
Och sen så har man följt upp vad som händer. Och det som var lite intressant var väl, jag tror i båda studierna, så såg man inte att det blev inte färre konflikter mellan syskonen. Men deras relation blev bättre. De tyckte bättre om varandra. Mm. Och de var också hade mer konstruktiva lösningar på konflikterna. Så att det hänger också ihop med forskning om syskonrelationer i stort, där man kan se att det är kanske inte antalet konflikter under uppväxten som avgör hur relationen ser ut i vuxen ålder.
Mm.
Utan det är just, har man också kunnat haft kul tillsammans?
Mm.
Just
det. Det är värdefullt.
Just det. Om jag har ett barn som bråkar med en kompis.
Mm.
och det här kommer upp till ytan, då har jag, ska villigt erkänna, direkt börjat mer eller mindre halvdemonisera det här andra barnet i den andra familjen som liksom har gjort fel. När jag säger det så låter det ju inte särskilt sunt.
Nej, men jag förstår det och det där är jätteintressant tycker jag. Jag har ingen liksom direkt kunskap att luta mig på här när det gäller den frågan.
För det är klart att man skyddar sitt barn.
Ja, för att en del barn som jag har mött upplever ju tvärtom. Att föräldrarna genast tar det andra barnets parti och du gjorde säkert någonting som provocerade och så vidare. Så att man blir liksom lite skuldbelagd själv. Mm. Så det beror väl lite på vilken bild föräldrarna har av det här barnet och hur det brukar vara så.
Ja, men jag blir lite så här rädd för mig själv nämligen. Men jag tänker bara gamla ordspråket, mina barn och andras ungar. Såklart.
Precis. Nej, men jag tror att
det känns ju inte så soft.
Nej, vad skulle du vilja göra istället då?
Nej, inte det andra.
Nej, precis. Inte det andra. Nej, men jag tycker att det är en intressant fråga. Och det finns ju säkert massa svar beroende på situation. Men jag tycker det är intressant just för att jag kan ju se verkligen ett värde för ett barn att känna den här starka lojaliteten. Mm. Att någon har alltid min rygg. Mm. Och veta det. Det tror jag är oerhört värdefullt för barn. Och andra sidan är det ju också viktigt för barn att lära sig och liksom se andras perspektiv och inte genast lägga skulden på någon annan i en konflikt.
Men ska man åka hem till den här grannens föräldrar och ha någon slags samtal tillsammans? Är det att gå för långt? Eller?
Nej, det beror ju helt på hur konflikten ser ut. Om det är, låt oss säga, en mobbningssituation. Mm. Om ens barn har blivit utsatt på det sättet, då tycker jag absolut man kan göra det.
Och då, men inte när Anton tog min bil?
Inte då, nej. Och sen så tycker jag ju då att om man ska ta kontakt med andra föräldrar så ska man göra det först utan att barnen, båda inblandade barnen är med. Mm. Okay. För det blir en oerhört obehaglig situation för barnen annars i regel.
Två så. Otränade som råkar inför
precis.
Sina barn.
Perfekt. Precis, så blir det slagsmål mellan föräldrarna. Ja.
Ja, just det.
Jag tänker att jag också skulle vilja komma in på det här med 5 gånger mer kärlek. Mm. Det är så lustigt, min mamma ringde till mig för några år sedan. Hon ringde till mig oftare än så, men i alla fall för några år sedan. Så sa hon så här, jag har hört på radion, så var det en kille som jobbade, tror jag, en lärare som jobbade i en klass. Men så här värstingbarn, typ, om man nu får, det finns ju inget sånt, utan barn som hade helt enkelt andra utmaningar i skolan. Och så sa han att jag har 2 trick för att liksom få dem på rätt köl. Det ena är att jag alltid säger 5 gånger mer positiva saker än negativa. Och det andra är att jag duttar på dem, alltså så här med fingertopparna på axeln typ. Alltså bara någon gång i timmen. Så här, att, lätt beröring liksom. Som att jag ser dig, du är här. Och det gjorde så otroligt stort intryck på mig. Så att jag har, när jag jobbar på Lärarförbundet och föreläst om kommunikation, så har jag använt den liknelsen. Att så här, vi måste prata 5 gånger bra om det här vi ska prata om.
Just det.
Annars ingen som lyssnar, då kommer de uppleva det som att det är negativt.
Just det.
Och så såg jag titeln på din bok och så började lyssna på den. Och det där är ju jäkligt spännande och väldigt utmanande som förälder.
Det är ju otroligt utmanande.
Att liksom, det kan ju skapa, i alla fall hos mig, så här, otroligt dåligt samvete. Så här, nu har jag skällt om raggsockarna här i 2 minuter. Och nu ska jag då hålla på i liksom 10 minuter, ska jag säga, goda härliga grejer. Mm. Sen tror jag man gör kanske det mer än man tänker som förälder.
Ja, det tror jag också.
Men kan inte du prata och berätta lite om hur du tänker kring det där?
Absolut. Och först vill jag bara ta upp det du säger om dåligt samvete. Att man känner, hur ska jag någonsin kunna komma upp i 5 gånger mer? I synnerhet i perioder så kan det kännas omöjligt. Och det är svårt. Man har undersökt det där med lärare då, till exempel. Som har strävat efter att göra det här. Och ser att det är många som inte kommer upp i det helt enkelt. Den där siffran 5 gånger mer ska man ju ta med en nypa salt. Det bygger ju på massa forskning om hur vi människor upplever positiva och negativa saker. Och det bygger också på forskning i parrelationer. Men det är nyförälskade par man har forskat ganska mycket på där. Då är det lite lättare att hålla 5 gånger mer. Så va. Principen tycker jag är det viktiga. Mm. Nämligen att man måste komma ihåg att det behövs åtminstone en övervikt av bra stunder tillsammans. För att man ska kunna ta en konflikt då och då och komma ur de konflikterna på ett bra sätt. Och det som är lite så där ha upplevelsen för föräldrar, det är ibland då, det är ju att de ser att, vänta, vi måste släppa ett antal konflikter här. Det är helt nödvändigt, för att nu har vi den här obalansen, och innan den balansen är fixad så är det ingen idé att vi försöker att peta i enskilda problem här.
Men det här handlar ju också om att om man väl hamnar där, att man nu måste bryta det här mönstret, då har man väl oftast passerat bäst före datumet på liksom hela relationskopplingen på något vis.
Absolut.
Och då är det nästan för sent inom situationstecken. Hur tar man sig ur det? För man är, det är ju beteenden som ska ändras. Så det vet vi ju med människor att det kan vara svårt.
Det är det.
Och utmanande.
Absolut. Och det är de sakerna vi redan har pratat om egentligen. Att avsätta tid för möten där enda målet är att nu ska vi umgås. Jag har ingen annan agenda som förälder. Det är det ena, för att få upp mer tid. Det kommer inte vara underbart harmoniskt och roligt till början då. Det andra man måste göra, det är att då försöka hålla igen. Det här när man känner irritationen, ilskan, bubbla upp, att gå undan, gå åt sidan, avleda sig själv från den här stunden. Så att man inte hugger på varje impuls när man känner den här någonting som stör. Mm. För, och det är egentligen det viktigaste på ett sätt. Eller så här, båda saker är nödvändiga skulle jag vilja säga. För att eftersom det är så här att det krävs så mycket mer positiv tid tillsammans, bra stunder. Varje dålig stund eller varje liten konflikt förstör så mycket. Den väger så tungt.
Förstör den 5 gånger mer,
ja,
än vad
så kan man säga.
Något positivt bygger.
Så kan man säga, ungefär så. Och den här siffran 5, det är olika. Det finns som sagt mycket forskning på det. Och det handlar i grunden om hur vi människor är programmerade rent genetiskt. Evolutionen har gjort att vi är bra på att identifiera hot, faror, negativa händelser. Vi ser dem mer. Vi kommer ihåg dem mer.
Just det.
Och så vidare.
Men inte analysera dem?
Nej, inte
utan
analysera
vi ser dem.
Vi ser dem och reagerar på dem. Ja. Ganska instinktivt ofta. För att det är någonting som vi just programmerade för att liksom, antingen fly från eller slåss mot. Mm. Och där har man gjort oändligt mycket forskning när man ser det här mönstret upprepas i alla möjliga sammanhang. Till exempel, ett löjligt exempel, men man blir mer förtvivlad av att tappa en hundring än vad man blir glad över att hitta en hundring. Så förlusten är värre, förlustaversion brukar man prata om. Förlusten av en summa pengar är liksom värre än att vinna eller få motsvarande summa pengar, den motsvarande glädjen. Sen är det svårt, hur liksom mäter man det, hur väger man det? Men det är samma mönster som upprepas i alla möjliga studier. Och det är väl det som slår igenom även här då i relationerna, att har man haft en konflikt...
Så är man rädd att förlora hela kakan,
ja,
på en gång.
Ja, och att det bara får den effekten. Ett elakt ord. Om du hade inlett vårt samtal här med en lätt förolämpning mot mig. Vi bara säger det. Så hade det tagit...
Kul att du kom hit, men ja. Vi hade hellre sett att du inte kom.
Så hade det tagit tid. Det hade varit lite... Det hade tagit tid av många skäl att komma över det. Men det tar ju tid att liksom begrava den känslan. Det sätter sig hårdare ofta i vårt sinne än vad vänlighet och så gör. Va?
Det betyder att ingången i all kommunikation är avgörande.
Det skulle jag säga, att den har ju väldigt stor betydelse. Och det har ju betydelse av många skäl. Det man minns i efterhand av en händelse är ofta det som sker precis i början och precis i slutet. Det som händer i mitten är inte så viktigt. Så att börja bra, sluta bra.
Exakt. Mm-hmm. Men här tänker jag också att det är lite så här en läggningsfråga, om man nu får tänka att det finns olika läggningar. Det här pratar jag med min man ganska mycket om. Så att jag är en person som väldigt ofta tycker att glaset är halvfullt. Mm. Och att han mycket mer tenderar att, han håller med om det här, så det hänger inte ut honom. Men att det är liksom halvtomt.
Ja.
Och att vi ibland kan ha svårt att mötas i det där. Mm. För att jag kan bli så jävla förbannad över att han aldrig, och han kan bli så förbannad över att jag alltid liksom ska så här, var snar till nästa lösning, eller att jag är så här redan på väg någon annanstans, eller jag har redan så här. Mm. Så jag tänker att det är klart att jag också blir sårad av jobbiga ord liksom. Det är inte, jag är ju gud, jag är ju människa liksom.
Mm.
Men jag skulle säga att jag har nog en benägenhet att bli lite mindre störd,
ja,
kanske, än gemene.
Och alla är olika.
Negativist person.
Och alla är olika, och det är ju väldigt väl belagt att barn redan från början, alltså vi föds olika när det gäller den här typen av grundläggande sätt att reagera på saker och ting. Så är det.
Men jag tänker återigen då så här, om man inte då ska liksom lyssna på den här podden och tänka så här, gud jag är helt värdelös för jag kommer upp i tre gånger.
Tre är bra.
Ja. Nej, men sen, vad, kan du ge några exempel på vardagsbra grejer att göra liksom? Mm.
Ja.
Som inte har något syfte.
Precis.
Jag vet inte vad det betyder en gång.
Nej, men jag tycker ju så här, jag kommer tillbaka till det igen, det är ju min käpphäst, så att ni får ursäkta.
Ja, det går bra. Jag skriver
det
här.
Ja. Nej, men det är ju att ta en, om man inte får till, liksom, nu ska vi göra något roligt tillsammans här ikväll, om det inte går. Ta 5 minuter, sätt dig ner och bara intressera dig för vad ditt barn gör. Mm. Ställ inte massa frågor, för det tycker inte de flesta barn om. Utan sätt dig bara ner och titta och kommentera, vad håller du på med? Mm. Ungefär så. Alltså bara en liten stund. Återigen kan man dra parallellen till parrelationer som många har lätt att känna igen sig i. Mm. Alltså den här, det har man ju gjort som ett standardinslag i parterapi ofta. När man då kommer hem från jobbet, då ska man ta 5 minuter och bara checka av, hur var din dag? Mm. Hur var din dag? Innan man börjar liksom med matlagning, planera vardagslivet. De där små stunderna oerhört viktiga, och de behöver inte ha något direkt syfte, alltså jag behöver inte ha ett mål med det, att nu gör jag det här för att, det är inte manipulativt.
Nej.
Utan jag ger mig själv en paus och jag gör det här bara för att jag och vi ska må bra.
Men det är
då
också
har man ett mål i och för sig, men.
Ja, men jag tänker att intressera dig lite för den andra. Det är ju också, man kan ju inte bara mekaniskt fråga, hur var din dag?
Exakt.
Så himla med ögonen och titta på klockan och öppna kylskåpet.
Nej, det är ju följdfrågorna där som är avgörande.
Ja, just det.
Helt klart.
Och närvaro.
Det, ja, närvaro. Mm. Och det är det. Jag tror de flesta är ju med på det här, att det är bra att vara nyfiken på varandra. Det är bra att vara närvarande. Bra att vara lyhörd. Alla de här värdeorden. Mm. Både i relationer till vuxna och barn. Men anledningen till att min käpphäst är det här med att avsätta tid, det är för att det är så svårt att bara i flödet av händelser under dagen komma på att vara närvarande, lyhörd och nyfiken. Så att jag förändrar förutsättningarna för mig själv. Vi byter miljö, det är en sån där bra grej att göra. Till exempel, byta miljö, kom ut bara, lämna hemmet. Experimentera mycket mer med förutsättningarna, miljön, än att försöka piska dig själv och ändra ett beteende i den liksom,
samma miljö hela tiden.
Precis.
Nej, för jag tänker att det där med att fråga hur har din dag varit efter, jag kan tänka mig, nu har jag ingen erfarenhet av det, men 10 år när man har ställt den frågan så tenderar den kanske att bli ungefär likadan.
Kan bli. Och då får man försöka vara kreativ.
Fast har man å andra sidan haft det tipset med sig i 10 år, så kanske man ska göra någonting annat.
Kanske. Ja. Man varierar sig.
Ja. Jag tänker så här, liksom, att stryka sitt barn över ryggen, ge en kram. Mm. Är det sådana här positiva grejer? Eller måste man säga liksom, med ord?
Jättebra poäng. Alltså där gäller det ju att hitta, apropå lyhör då, att hitta sätt att var med sitt barn som det här barnet gillar.
Mm.
En del älskar ju det fysiska. Mm. Och det är ett fantastiskt verktyg på massa sätt.
Mm.
Och verktyg är kanske fel ord. Och jag tänkte på det när du sa det här, om man gjort det här i 10 år och så här. Det är lätt när man pratar om hur ska man göra som förälder, man ger såna här tips, att man hamnar i det här verktygslåda. Mm. Att jag ska på något sätt laga familjen, operera här på det här så att det funkar bättre. Och det gäller inte att tappa bort det här grundläggande, varför gör vi det här? Ja, men det är apropå nyfikenhet, att ställa den här frågan, hur var din dag? Om det finns en grundläggande nyfikenhet, om jag får fatta den i mig själv och ställer följdfrågor som har att göra med att jag verkligen får reda på saker som är spännande för mig att höra, då är det inte längre ett verktyg, utan då är det en relation, då är det ett genuint samspel som utspelar sig där. Så de här verktygen att avsätta lite tid hit och dit, det är ju bara för att få igång ett naturligt samspel.
Just det.
Likaså det här med att klappa på ryggen och sådär. Om man känner att man faller in i det och det blir liksom något naturligt. Som jag kan säga, i vår familj så har våra 2 äldre barn inte varit så jätteintresserade av det. Men minsta barnet nu har vi ju bara fallit in helt naturligt i det, för att han söker hela tiden upp sådana situationer.
Mm. Och det där märker man som förälder förstås.
Ja, precis. Mm. Och gäller att svara på det bara.
Mm. Jag tänker också att där, han, alltså där kan man ju också verkligen lura sig själv som förälder på ett bra sätt. Alltså, just när det har varit tunga perioder, tycker jag, så kan jag liksom... ja, men till exempel så har jag bytt så här skärmsläckare på min telefon till mitt ena barn som jag är lite mer irriterad på för tillfället, och så är det en jätteglad bild på henne. Och det är så här, det är en jävla skitsak liksom. Men jag tycker fan att det hjälper att jag tittar på den telefonen och ändå känner så här, det är inte så dum när hon är sover typ. Nej, men alltså, att ändå så här hitta de där som blir lite så här lurig. Det kanske är lite konstlat från början, men det skapar en genuin känsla
alla,
i
alla liksom sätt kroppen. Är det bra utom de dåliga.
Ja, men faktiskt. Och att ibland tänker jag, jag tänker väldigt mycket på barnuppfostran, men det har vi vedtagit nu här i den här podden. Och ja, det var en känsla jag hade efter förra, i vår förra poddinspelning, så kände jag så här för första gången på liksom då, mitt äldsta barn är 9 år. Att jag kanske inte behöver tänka så mycket på barnuppfostran.
Nej. Nej, men exakt.
För att bara jag faktiskt har det i mig liksom. Och jag tror att det har alla föräldrar. Det har inte med mig att göra, utan det, jag tror att det är en jävligt, jag tror att vi glömmer bort det. Att fasiken, om jag bara, som du säger, så här, stannar upp eller gör de här små löjliga sakerna, det är, räcker liksom. Det räcker att jag stryker mina barn över ryggen och har dem som skärmsläckare på telefonen. Ja, liksom, exakt.
Du är klar.
Jag älskar ju ditt förhållningssätt att alltid försöka hitta de här checkgrejerna.
Vi lovade varandra att vi inte ska ha några pekpinnar, och nej, det enda jag söker...
Det enda du gör hela tiden. Men då tänker jag så här, innan jag ska släppa in dig med dina tre punkter, som kanske blir fem, jag vet inte. Då tänker jag så här... ett bra steg. Vi började prata om bråk. Och sen har vi hamnat i samtal om hur man hanterar det här och hur, vad man kan göra åt det. Och då fastnade jag i det vi har pratat om här. Närvaro och vara intresserad. Är det liksom två enkla verktyg?
Försöker du ta min uppgift nu och summera den?
Nej, alltså, men jag tänker ändå att det har ju med allting att göra egentligen.
Ja, det har
oavsett det, barnuppfostran, relationer eller arbetskamrater eller whatever.
Precis.
Verkligen. Mm.
Det är två grundläggande, kan man säga, förutsättningar för ett bra samspel.
Och det, tror jag. Ja, men jag tror, det blir ju så otroligt rimligt när du säger det. Men så i vardagen så fullständigt icke-rimligt. Eller ja, det man, är inte det man tänker på. Man har glömt bort massa saker. Det var mitt sätt att stjäla dina tre sista. Men du får gärna ta dina tre nu.
När
jag har givit svaret.
Exakt. Men du kan se om du kom på lika bra som jag. Men så här. Jag tänker att... jag tänker att vi måste så här... det försöker vi också säga i varje podd, men att liksom good enough parenting är gott nog. Liksom. Mm. Och att vi lever i en stressig värld, det är ett faktum. Och jag tänker att hamnar man i ett destruktivt mönster i sin familj med mycket bråk, så är det kanske gott även som vuxen att sortera i stressen. Alltså det behöver inte, jag tänker att det behöver inte vara så här också ett barn, alltså nu ska vi lösa att barnen har så mycket konflikter, vi bråkar så mycket. Ja, absolut, det är ju skitjobbigt, för det är det ju verkligen. Men att så här, det kan också komma ut någonting positivt som vuxen om man sätter sig ner och gör ett schema för veckan eller på olika sätt försöker sortera liksom.
Absolut.
Så det tänker jag att jag tar med mig, att det är både ett vuxen- och barntips. Jag tänker också att jag tar med mig att det finns hopp. Alltså det, liksom, det finns, det är med ganska små medel så går det faktiskt att göra stor skillnad. Och de medlen behöver inte vara att man ska gå 10 år i terapi och bli en annan människa. Nej. Sen den kan handla om att man liksom avsätter tid. Sen tänker jag ändå på det här med syskonbråk. Det tycker jag är vrålintressant. Dels för att jag själv är äldst av 3 eller 4 syskon, så vi har bråkat liksom, och mina egna barn. Men det som du pratar om där, att det handlar om att liksom bygga deras relation, att hjälpa syskonen att bygga deras relation. Då kommer de också ha, de kanske inte slutar bråka, men de kommer ha jävligt mycket roligare. Och det är en klar uppsida liksom.
Absolut.
Och att det tycker jag var så här, det tar jag med mig till mina barn, att fasiken fortsätta så här, fast de är asjobbiga ibland när man tar ut dem på grejer, så här, att fortsätta göra det.
Inte skilja på dem liksom.
Nej, exakt. Utan för så har vi gjort ibland att så här, vi tar varsitt, nu orkar vi inte med bråk mer. Men att faktiskt också, och det tror jag är bra att göra ibland ändå, så. Men att inte liksom ta det för att det är den enkla vägen, utan att faktiskt låta dem knuggas på varandra för att det också leder fram till något gott. Så att stress, det är en faktor i vårt samhälle. Vi får hitta olika sätt att lätta på den. Det tror jag är bra för oss alla att reflektera över. Två, det finns hopp när man bråkar. Och det är ganska enkla medel ändå som vi skulle kunna skapa stor skillnad. Och att det är viktigt att låta sina barn bygga relationer med varandra. Både gällande bråk och gällande kul grejer.
Balans.
Ja,
balans.
Var det en rimlig sammanfattning tycker du?
Absolut, jättebra.
Något tillägg?
Nej.
Nej?
Nej.
Rimligt.
Ja, intressant.
Ja, jätteintressant. Superkul.
Och vi fick också lite snabb terapi här.
Ja, det var ju så skönt. Nästa podd kommer bli helt annorlunda.
Känner du att vi har en starkare relation?
Ja, jag känner det. Ja, det tar vi med oss in i programnummer.
Jag ska inte prata så mycket.
Nej, jag ska inte avbryta så mycket. Bra.
Tack ska du ha för att du kom hit.
Tack snälla.
Tack, jättekul.
Hej.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.